Hej och välkomna till 100 nyanser av grönt, avsnitt 13. Idag är en lite speciell dag. Det är som vanligt Axel Natorsbös och jag, Josefin Thuesson. Vi har för första gången en extern gäst, Jens Wedin. Välkommen.
Tack.
Vem är du?
Ja, jag är designcoach och jag är här och hjälper Avanza och teamen med någonting kring product discovery.
Just det. Och det är det vi ska prata om idag också.
Ja, men precis.
Product discovery.
Product discovery.
Ja.
Hur länge har du varit här nu på Avanza?
Jag kom hit i höstas. Ja. Så jag var här i ungefär ett halvår.
Just det. Och hjälpt två team. Ditt bland annat, Axel.
Ja, precis. Ja. Mitt och ett annat team.
Just det. Men du, Jens, du är också gammal kogvetare från början, va?
Nej, jag är inte det. Nej, man skulle kunna tro det. Men jag har jobbat som UX-are ganska operativt i väldigt många år.
Ja, precis. Så. Vi jobbade ju tillsammans, du och jag,
Once upon a time. Precis. Men min bakgrund är, jag är ganska mycket självlärd. Jag är en sån typ av person som lär mig väldigt mycket. Så jag tog en ganska snabb utbildning efter min konstskola.
Ja, du har läst på konst?
Ja, precis. Jag läste konst upp i Sundsvall. Aha. Och skulle bli fotograf när jag skulle bli stor. Men sen så, jag alltid gillat datorer och formgivning. Så jag flyttade ner till Stockholm och sen så tog jag en kort utbildning i webb och multimedia som det hette då. Och fick jobb ganska snabbt. Och sen efter det har jag jobbat, kan man säga. Så jag har jobbat sedan i början av 20-talet.
Mm. Just det. Hur länge har du kört coach-grejen?
Precis. Så senaste fasta anställning, det var för 3 år sedan ungefär. Då jobbade jag på Handelsbanken. Mm. Och sen efter det har jag jobbat som konsult och coachar företag och team och medarbetare med allting som rör designfrågor, kan man säga.
Mm. Går det bra? Har du haft mycket uppdrag liksom?
Ja, det har jag haft.
Förlåt, det är ett sidospår.
Nej, men absolut. Därför i början när jag började som konsult och coach så var det nog, när jag sa att jag jobbar som designcoach eller product discovery coach eller innovationscoach, då var det väldigt många som funderade på vad jag höll på med. Så jag fick så jämföra mitt uppdrag eller mina tjänster med en agil coach. Därför det är ju lite mer etablerat i många företag.
Just det.
Så jag sa att men det är ungefär som att jobba som en agil coach, fast jag har mer fokus på UX, design, search design och innovationsfrågor.
Genius. Det gick bra, va?
Det hjälpte jättemycket. Då blev det så här. Därför det är alltid svårt att sälja någonting innan de vet vilket värde man skapar. Men jag har märkt under de senaste 1,5 åren att nu börjar ju folk höra av sig och vill ha den specifika rollen. Så var det inte från början.
Nej.
Hur många är ni?
Jag jobbar ju på ett litet bolag.
Ja, men jag menar liksom, jag tänker om du har koll på
i världen.
Nej, men precis. Är här i Stockholm.
Nej, men då är det,
hur många konkurrerar du med?
Precis, jag skulle säga att det kanske är 5-10.
Ja.
Så det är ett väldigt nischat litet område än så länge.
Har ni mycket kontakt sinsemellan?
Ja.
Eller hatar ni varandra?
Nej, vi pratar mycket med varandra. Ja. Jag har gemensamma utbildningar med mina konkurrenter.
Ja.
Vi säger det att det finns sån marknad idag att vi behöver inte hålla på och bråka och tjafsa.
Just det kanske kan vara som att placera alla sportaffärer på samma gata också.
Ja.
Att man liksom, men det här med product discovery, du Axel har ju nu jobbat med det liksom, så du har lite bättre koll, men jag har ju jättedålig koll skulle jag vilja påstå. Kan vi inte ta grundkursen först?
Precis.
Vad är det för något?
Vad är det?
Precis.
Vill du börja?
Jag kan säga att det handlar ju väldigt, jag försöker komma bort ifrån allt det här krångliga och svåra ord och buzzwords och sånt där. Därför jag tycker inte det hjälper alls. Det hjälper inte branschen och det hjälper inte medarbetarna och teamen. Så.
Det hjälper ju klubben för inbördes beundran.
Ja, verkligen. Och jag vet att konsulter, de brukar ju vara duktiga på att ta ett ord och så tweakar man på det och så sätter man trademark på det. Men jag tycker det hjälper inte branschen i stort så. Utan hellre så att försöka hjälpa på riktigt. Så. Men product discovery för mig, det handlar ju väldigt mycket om att bygga rätt saker.
Ja.
Punkt.
Punkt.
Ja, okay.
Precis,
ja.
Därför det, och det, då kan man ju säga, men det är ju många andra saker som också är product discovery då, kan man säga.
Mm.
Därför man brukar ju prata om, ja, men vi måste bygga rätt saker. Vi måste veta att vi bygger rätt saker utifrån att vi, utifrån vår affär eller vårt företagsperspektiv.
Mm.
Vi måste göra det utifrån en kundsperspektiv så vi som löser deras problem och deras behov och så. Och vi måste ju göra det så att det är realiserbart, alltså att vi kan bygga de här sakerna om vi behöver tekniken eller vad nu som behövs för att realisera den här produkten eller tjänsten.
Mm.
Ja, men vad är det då som vad är det man gör annorlunda mot hur vad gör ni annorlunda då, Axel, nu mot vad ni gjorde innan?
Nej, men jag tycker det var ju väldigt intressant så här, om man spolar tillbaka lite så har vi på Avanza långt innan Jens kom in och hjälpte oss med det här så har vi pratat om att vi ska jobba med product discovery ganska mycket. Det har varit
ett begrepp som har slängts med lite här
och utan att vi har nog inte haft en enad bild av vad det är och vi har pratat mycket om liksom, att jobba i olika processer eller olika faser med discovery och delivery och sådär, men det har varit lite liksom...
Och insiktsdrivet.
Ja,
precis. Är det samma sak? Eller?
Ja, men det kommer nog lite till det senare, tänker jag. Ja. För det är lite det som vi har formulerat om det nu på Avanza, kan man väl säga. Gått lite från att prata så mycket om discovery till att prata lite mer om insiktsdrivet.
Mm. Men jag tyckte att det var...
Ja, precis. Jag tyckte att det var väldigt... poletten trillade ner lite någonstans när vi höll på med det, Jens. Och vi gick igenom massa olika metoder och jag började inse att det är ju liksom... Det är ju det vanliga UX-arbetet, i alla fall liksom kundperspektivet av discovery handlar ju väldigt mycket om att ta reda på vad kunderna vill ha på bästa möjliga sätt och sen liksom bygga det och testa det och validera det på olika sätt. Jag tänker att den stora skillnaden är väl att man försöker göra det snabbare hela tiden och hela liksom omfamna det här med att man jobbar med hypoteser och inte har hela sanningen och snabbare iterationer av det och sådär. Men annars är ju liksom, det är inte ett helt nytt arbetssätt.
Nej.
Egentligen.
Nej.
Vilket var rätt skönt tycker jag att inse. Mm. För det kändes, när vi började med det så kändes det lite som att så här, nu ska vi lära om massa saker. Men det var inte det handlade om riktigt.
För om jag tar på mig min liksom krassa hatt så, så för mig så är det så här, ja, men förut så gjorde man förstudier typ.
Ja.
Och det handlade ju om att ta reda på, ja, men i princip så här, vad är det vi ska göra och för vem och ja, för att inte bygga någonting åt fel håll liksom, för att kunna göra rätt sak. Och så sen så gick man ifrån det och började jobba agilt och så här, vi börjar bara testar, så här, gör lite, jobba inkrementellt, bygg på. Och så är det här liksom en reaktion på det, lite som en, någon slags mix mellan förstudie och agilt. Men som du sa, det är liksom samma
verktygen. Är
ja, men precis, så att det, precis, UX-själen är liksom den samma på något vis, att man vill göra rätt saker för rätt personer och lösa ett problem.
Och den stora liksom UX-delen av det, för det är ju agilt arbete i grunden, men det vi har försökt att liksom skjuta in i den processen är att man inte bara att man hackar ner saker i mindre beståndsdelar för att det är enklare att bygga det så, utan att vi också liksom mellan varje delsteg så måste man kolla upp om det här faktiskt löste det problemet vi hade tänkt oss.
Just det, så det kanske är lite mer processen i. Eller liksom.
Ja, det är ju lite mer så här designlagret på det säga, eller kundlagret på det eller vad man ska säga.
Precis. Så jag tror att det är bra att man har, precis som du säger, man har det jag försökte skapa i början, det var ju att vi skulle skapa en röd tråd. Därför det jag märker i många bolag, det är ju att och hos team, det är att man har gjort research, man har träffat kunder, man kanske har gjort en teknisk POC. Man har gjort en kundresa någon gång. Vi slänger in en design sprint. Sådär. Men det, jag tror att det är många som inte förstår hur de här relaterar till varandra. Och vad är egentligen det syftet med de här sakerna? Att, ja, men utforska, vi har en utforskad aktivitet. Jo, men det är ju faktiskt att öppna upp och försöka förstå kund, affär och teknik och andra perspektiv. Aha. För att sen, ja, men sen behöver vi faktiskt rama in vilket problem vi ska göra. Så alla de här aktiviteterna, metoderna och verktygen, de är ju till för att delar, för att lösa delar i de här processen, i de här olika stegen. Men många har tappat bort sig. Mm. Därför vi är ju som, vi är överrösta med, det kommer ju nya så här coola metoder, processer. Men egentligen i grunden så är det samma sak. Och där märker jag att det är många bolag som tappar bort sig. De vet inte, varför gör vi den istället för den?
Mm. Just det.
Och det tyckte jag vi behövde, ja, men bara klargöra det i början. Så här, men det är inte så konstigt det här. Nej. Vi har gjort det här förut.
Ja.
Men vi försöker hänga upp det på en röd tråd när vi gör vissa saker.
Mm. Och hålla fast vid det genom hela
precis.
Arbetet.
Och då pratar jag om strukturerat. Alltså den strukturerade. Då att det finns en process som man kan luta sig mot. Det ska inte vara ett recept som man ska följa slaviskt. Nej. Men så här, det är de här faserna kan man säga. I dem finns det ett antal olika metoder som vi kan använda. Och de kan ha olika mallar. Och de kan ha olika leverabler och liknande. Mm. Och det hjälper ju teamet i sig för att få strukturer. Men det hjälper ju också hela bolaget. Just när man börjar bli många team som jobbar med de här frågorna. Så när någon säger att vi jobbar med product discovery. Eller att vi jobbar med en design sprint. Då kan de förstå, ja ja, det är det här syftet vi gör det. Det är därför vi gör det. Och de har kanske gjort det innan. Och de kan hänga upp det på. Så man får en gemensam...
Man får ben och sätta köttet på.
Ja, och man får en samsyn kring hur vi kommunicerar, kring hur vi jobbar med att skapa produkter och tjänster egentligen som hjälper att få fart, effektivitet och kvalitet egentligen i slutändan.
Ja.
Mm.
Okej. Okay.
Ja, vi har skrivit en definition av det för vad vi ser som på Avanza i alla fall, att vad det betyder att jobba insiktsdrivet. Och det är att arbetet drivs av att skaffa insikter och lära sig för att kunna skapa värde för användarna och för affären. Och att förstå när vi har lyckats, har vi sagt att det handlar om. Och det är väl en ganska bra sammanfattning av det vi sa nu, tror jag.
Men det är ju ett par team som är väldigt bra nu på att ta fram hypoteser och sätt att verifiera hypotesen.
Mm.
Skulle ni säga att det är typiska aktiviteter för product discovery?
Ja, exakt. Och det är väl just det där att man jobbar med hypoteser och validerar dem. Och det har ju funnits länge att man kan jobba på det sättet. Mm. Och då är det samma sak, vad är hypotesdrivet arbetssätt jämfört med...
Ja, men användningstester kan ju vara det i viss mån.
Ja, det är det. Precis. Ja. Men jag tror också... Att man hittar arbetssättet för att ta fram de här hypoteserna och kunna validera dem, det är ju en grej i hela. Men sen strukturen att man gör det återkommande, så det är inte bara en one-off som det oftast blir. Okej, vi testar den här hypotesen, nu är vi nöjd. Mm. Utan man faktiskt, precis som att jobba i Scrum, att vi har en viss rytm och vi har ett antal ceremonier som ingår i den rytmen. Det är samma sak, att vi kan liksom bygga in de här sakerna i det, på den befintliga rytmen egentligen. Så. Mm. Men också att man kanske blir, därför det märkte att vi kämpade med teamen att vi skrev för breda hypoteser.
Mm.
Och sen gjorde vi, i det experimentet så var det så många olika variabler som påverkade resultatet. Mm. Så när vi sen fick resultatet så kunde vi inte säga att det var på grund av A, B, C eller D. Utan det var, ja, det gick, och då blev det ungefär som att det gick ganska bra, det typiska resultatet. Men vi kan inte peka på att det var för att vi flyttade knappen eller ändrade sidordningen och liknande. Så.
Och det känns ju som att det alltid kommer vara lite svårt. Kanske i alla sammanhang och alla företag, men vi som har jättemånga team och en jättebred tjänst som det händer massa grejer på massa olika ställen i utvecklingsarbetet hos oss, och vi styrs delvis av hur börsen går och så här. Det finns ju så många faktorer som spelar in i alla fall när man mäter på den översta nivån, om det är så här, om vi ska öka aktiveringen hos våra användare, så finns det ju massa grejer som spelar in i det. Så att, och där teamet då aktiverar, som har det som mission, har ju väldigt mycket jobbat med att bryta ner då att de kan mäta sina experiment mot varandra och mäta aktiveringsgraden på just de som såg den här grejen. Och så där, så att man försöker liksom tratta ner det hela tiden så att det faktiskt går att mäta bättre.
Men det känns också som en sån här grej som har pendlat över tid. Så här, att för UX i begynnelsen då var det väldigt teoretiskt och det var väldigt viktigt att när man gjorde till exempel användningstester att man skulle isolera parametrar och göra dem likadana för att kunna, för att kunna avgöra just då, vad var det som påverkade. Och sen så har det blivit mer och mer pragmatiskt. Så här, vad fan, vi kör bara. Liksom, vi provar lite olika och vi testar efterhand. Och efter två testomgångar så ändrar vi alltihopa. Och så kör vi den sista med det nya konceptet. Och funkar det så är vi glada. Liksom. Och nu, det här blir en liten sväng tillbaka till något lite mer strukturerat.
Ja, man kan säga att det är lite mer struktur kring det.
Just det. Mm. Som en motreaktion, kanske.
Och det är väl lite en konsekvens av att vi blir mer och mer datadrivna också, tänker jag. Där det är, saker är lite mer binära. Liksom.
Ja, men precis. Alltså, kan det vara så enkelt som att man har blandat in hela teamen och där sitter det en massa ingenjörer som vill ha hårda data? Liksom.
Ja, men dels det. Men så här, jag tänker vi...
Jag skämtar.
Ja. Användningstester och intervjuer och sådär. Alltså alla våra kvalitativa... metoder är ju liksom, där kan man ju hålla, det är inte, det är ju fluffigare än att faktiskt säga att vi har lyckats om x procent har gjort det här.
Ja.
Det, jag tänker att ju mer datadrivna och liksom experiment som faktiskt går ut mot kunder, ju mer vi gör det, desto mer strukturerade behöver vi bli på något sätt för att veta att vi har lyckats.
Precis,
liksom.
Precis.
Jag brukar ju prata om det kreativa modet och att data ska ju vara till för att man ska kunna ta informerade beslut. Och data kan ju komma från olika källor, både kvalitativa och kvantitativa. Men någonstans så står man ju där som människa eller produktägare eller team och men nu måste vi hoppa, vi måste göra det här. Därför det spelar ingen roll hur mycket data jag samlar på mig. Det är fortfarande vi som människor som behöver ta beslut. Ska vi köra på den här grejen eller inte? Och det tycker jag man också måste ha med sig in i det här arbetet. Därför det är också märkt att många team tror okej, nu ska vi testa den här nya metoden eller nu ska vi jobba med product discovery. Eller. Och så tror de att de ska få att det ska bli enklare faktiskt. De tror att men det här är nyckeln till den här osäkerheten som finns. Jag säger, den kommer ni inte få. Nej. Utan det är fortfarande, som vi säger, det är samma metod och processer men att vi jobbar lite mera strukturerat med dem.
Just det.
Men det fortfarande så måste produkten säga att det här är faktiskt viktigare än det här eller nu releasar vi det här faktiskt.
Ja, men precis.
Det här vi tror.
Den där ängslan har ju alltid funnits att tycker jag, har jag upplevt i alla fall utifrån alltså från stakeholders men även från utvecklare att man vill ha man vill ha ett svar som man kan så här, vad har vi kommit fram till, vad är det vi vet liksom. Vet vi att det blir bättre om vi gör så här?
Jag
och så
säga...
har jag fått säga det 3 miljarder gånger när vi vet typ ingenting.
Nej, och jag
men
brukar
det här
säga...
är den mest kvalificerade gissningen.
Ja, utifrån den data vi har samlat på oss. Och jag brukar säga vi brukar jobba med grå materia, med gråa saker. Och det kommer inte finnas något svartvita svar i det. Tyvärr.
Nej,
tyvärr
exakt.
Är det så.
Just det.
Det måste man ha med sig.
Ja.
Ja, men den sista grejen som jag tänkte på med liksom hur, i alla fall min uppfattning om vad product discovery var tills, som har ändrats lite är ju också att de här de kvalitativa grejerna vi har gjort i form av användningstester och intervjuer har jag lite tänkt att det inte var en del av det arbetet och att discovery handlar om att göra saker som vi mäter för att vi mäter klick på någon grej eller konverteringsgrad på någon grej. Och det var också rätt skönt att inse att det handlar ju om alla typer av aktiviteter där vi lär oss om vad våra kunder vill ha eller hur vi uppfyller behoven liksom, och vad de har för behov.
Ja, precis. Men jag jobbar ju med någonting som, det är några saker som jag brukar föra in i teamen som modeller att ha med sig. Det är ju det här med perspektiven som jag alltid pratar om. Affär, kund och teknik eller genomförande. Att man hela tiden måste prata hypoteser och validering utifrån de perspektiven. Därför UX-are traditionellt så har ju vi jobbat mycket med kundperspektivet och validera behov och liknande. Men det måste vi även göra utifrån ett affärsperspektiv att titta på, finns det som finns det en hållbar affär i det här? Och då kan det ju vara på befintlig produkt eller tjänst som finns. hur mycket kostar vi som team för att som rulla den här produkten eller den här delprodukten eller vad det är i området. Och hur mycket pengar faktiskt drar vi in till affären? Det måste vi också fundera på. Mm. Det kan ju vara svårt ibland på ett större bolag där man är en del i en stor helhet. Men när man tittar på mindre bolag som jag jobbar med och team där de så här, faktiskt de tar nya produkter och tjänster till marknaden. Där är det ju inte så här, ja, de behöver förstå, finns det en kund och en marknad och ett behov och kan vi lösa det med den lösningen vi har? Men sen kommer det också, kommer de köpare den här produkten? Ja. Och det är ju supersvårt att veta när de inte har produkten. Mm. Den finns inte, den är inte byggd. Mm. Och därför måste man ju jobba på lite andra sätt. Och faktiskt, så här, ja, men vi måste ta fram enkla prototyper och liknande för att se om...
Försöka ta reda på just det.
Ta reda på det, ja. Men det är fortfarande supersvårt att säga så här. De köper den här grejen. Mm. Även om man kanske bygger in en sån fråga, exempel när man träffar kunder, så här, skulle du köpa den här grejen i slutet? Ja. Så säger de förmodligen ja för att de är snäll. Ja. Mm. Och sen bygger man den här grejen ett halvår så släpper man så köpte de inte i alla fall. Mm. Så där har man helt andra utmaningar. Ja. Så det är också en annan del som jag brukar ta med mig i min team är att vi har med oss perspektiven men även att vi jobbar i olika tidshorisonter. Mm. Att antingen jobbar vi som team med befintlig tidshorisont i horisont 1. Det är egentligen våra produkter och tjänster som finns idag. Men så är det som tidshorisont 3. Det är egentligen framtida affärer, hållbara affärer, produkter och tjänster som ska utvecklas. Och det är ju någonting helt annat. Och då kanske vi behöver jobba på lite annat sätt och att vi kanske behöver fokusera på lite andra frågor.
Just det. Mm. Mm. Ja, men perspektiven, alltså kundaffär och teknikperspektiven hade ju, det var ju en, vi tänkte vi skulle prata lite om hur du har tyckt att det har varit och att vara i våra team och vad vi har för förutsättningar och utmaningar här om vi jobbar med det. Men det var ju en sån grej som kom upp ganska snabbt när vi jobbade med det, att vi var väldigt fokuserade på kund när det kom till...
Hela teamet, eller?
Ja, hela teamet. Ja. Och kanske Avanza i stort skulle jag säga att vi nog ofta är det, i alla fall i utvecklingsarbetet när det kommer till att...
Man har ju försökt att tydliggöra det här i produktägarrollen liksom på Avanza. Mm. Att man ska ansvara för att tillgodose affären. De här tre. Mm. Ja, men precis. Mm.
Och det tyckte jag var jättekul. Därför oftast brukar det vara tvärtom. Om man kommer in med ett tekniskt team, ja, men där är kanske mer fokus på tekniken och att vi det är optimerat på att svarstider eller att systemen är öppen eller något liknande. Ja. Och det är svårt att se ibland kundvärdet eller affärsvärdet i det arbete som man gör. Ja. Eller så är man mera på i affärsrelaterade team där man lägger som ja, men vi ska tjäna pengar, det ska vara hög marginal, vi ska skriva business case. Du vet om de frågorna och glömmer bort sig i de andra perspektiven. Men här tyckte jag, precis som du säger, det var väldigt stort fokus på kund. Så jag fick ju så här dra... Därför jag tycker det behövs en balans i de här tre perspektiven. Mm. Och då fick man som dra teamet tillbaka lite grann och börja prata kring kanske affärsperspektivet också. Mm. Och försöka
just
det,
men om man måste välja ett av dem så är väl ändå kundperspektivet. jag tänker utan det så går det åt pipan hur man än gör på något vis. Alltså att man måste ha nöjda kunder för långsiktigheten för att det ska hålla.
Ja. Man måste väl också ha en hållbar affär kanske. Någon gång i alla fall.
Ja, man får aldrig en hållbar affär utan med missnöjda kunder.
Ja. Nej.
Nej, men man måste ha med sig. Man måste ha med sig dem. Ja. Det tycker jag. Och prata om det. Men jag tycker också det som var bra med teamen, det var ju just där att vi gjorde ju aktiviteter tillsammans. Mm. Det var inte så att okej, nu du som är produktägare, du fokuserar på affär och så du som är designer, UX-are, du fokuserar på kund och så utvecklarna sitter på tekniksidan, utan vi gjorde ju många av de aktiviteterna tillsammans.
Mm. Och det funkade det? Var det liksom?
Ja, det funkar bra tycker jag, och vi är ett ganska litet team och är rätt vana vid att jobba så liksom. Vi får ju hugga in lite här och där för att hjälpa varandra och liksom, vi har en frontend och en backend där och de har ganska luddiga gränsdragningar mellan dem.
För jag tänker att det har ju varit liksom. Det har ju varit ett mål i och med den här med vår nya teamstruktur med autonoma team, att det ska vara mer mer T-shaped och vad ska man säga?
Teamet överordnat rollerna på något sätt.
Ja, men precis. Ja. Så det är ju svinbra om det här kan.
Ja, men det kan säkert skilja sig väldigt mycket mellan olika team.
Ja, så precis. Men jag tänker att om man har såna här strukturerade metoder för det här så, kan, så är det säkert lättare att få med alla på tåget.
Ja, just det.
Än om man sitter med sin UX-magkänsla och kör med fingret i vädret. Liksom. Mm.
Jo, och just att vi pratade också om att alla kan inte vara med på alla aktiviteterna 100%. Att det kan vara svårt och det kanske inte är effektiva. Utan man som fördelningen förändras beroende på vilka aktiviteter man gör. Så kanske lite mer som tidig product discovery, då kanske fokus, ja men där är UX och produktägare många gånger. Men teknik måste vara med lite grann. Och då kan man ju säga så, ja men de kanske kan vara med på en workshop eller de kan vara med på ett av användningstesterna liknande. Och samma sak att ja, men när vi gör när vi sätter oss ner och sammanställer materialet, ja men det kanske vi gör, det är en teamaktivitet där alla kan chippa in. Och sen när det blir mer och mer mot delivery och som får ut, så, ja men då är det kanske mer fokus på teknik, men UX och produktägare måste också vara med där. Så, men då är tonvikten lite mer åt det hållet. Så man får ändra fokus lite grann i teamet.
Men du som har, nu har du jobbat med två team här, vad tycker du, hur ser förutsättningarna ut för att jobba så här, om du jämför med andra kunder utan att gå in på några specifika liksom, hur tycker du att Avanza har funkat?
Ja, precis. Nej, men jag tycker det har varit, alltså som coach måste man ju gå in att ge stöd där det behövs mest och försöka lösa de sakerna istället för att komma in med det här receptet för product discovery och sen är man klar, utan hellre försöka hitta vad är det vi behöver jobba med. Och det var ett av de sakerna som vi fick jobba med, det var ju det här med dra tillbaka balansen lite grann och prata både affär och teknik. Så att vi fick med det. Men jag tycker...
Var du förvånad över det nu?
Ja, men jag hade aldrig varit van att det hade hänt innan. Nej. Så det var någonting nytt, tycker jag. Sen så, det som är bra, ni har en kultur av att ni vågar och testar. Och som... Ja, men det finns i er kultur och er själ lite grann att vi testar som det ska vara lite så. Ni har ett tvärfunktionellt team. Det är också fantastiskt bra. Det är redan up and running så man behöver inte fokusera på det. Ni har säkert jobbat väldigt mycket med att effektivisera som delivery-processen och få ut saker. Ni kan få ut saker varje vecka, säkert oftare om ni vill. Så det är också bra. Så ni har lagt väldigt mycket fokus på att få till delivery-delen. Och då är det så här, men då måste vi få till också balans, discovery. Vi kan inte bara vara duktiga på att leverera ut saker. Som jag brukar säga att vissa blir jätteduktiga på att leverera ut väldigt mycket snabbt. Men det som kommer ut är inte så bra kanske alltid. Nej. Utan då behöver vi fokusera lite på discovery.
Ja.
Och sen har ni, sen behöver ni, det finns ju vissa saker som underliggande struktur som måste finnas på plats. Kring, ja men det kan vara infrastruktur och teknik, att det finns plattformar som gör att vi kan AB-testa, att vi kan segmentera ut målgrupper och ge vissa som olika experiment, just för att vi behöver bli bättre på att jobba med experimenten och strukturerat och snabbt kunna testa. Så där skulle man ju säga, där behöver man jobba mer med sådana grejer.
Det håller vi på med just precis nu.
Ja, precis. Det är ju superbra. Så jag tycker ni har väldigt mycket bra förutsättningar. Och sen ett härligt gäng också. Det skadar inte.
Ja, vad roligt.
Var det något som var extra svårt här hos oss? Eller som...
Nej, det jag har ju jobbat kanske för kort tid. Men jag tror att en sak som kanske skulle behövas. Och jag vet inte om det finns. Därför jag har ju bara jobbat väldigt specifikt med två team. Det är att det kan behövas någon slags övergripande riktning för... Teamen är väldigt autonoma och självstyrande och det har skapat en otrolig fart och engagemang och motivation i teamen. Men just när man ska börja göra saker som man tittar över en kundresa och så ser man att det påverkar flera team och så ser man att vi behöver göra någonting tillsammans, då är det så här, ja, då blir det svårare så hur man ska som attackera den det arbetet.
Ja, men det håller jag med om.
Ja. Det blir det där har vi en utmaning. Ända märkt.
Ja.
Ja. Det är sant. Det är en utmaning vi verkligen jobbar med nu.
Ja, men precis.
Hitta den där pendeln mellan alignment och autonomi.
Som, ja, därför på andra bolag, andra bolag som jag jobbar på, de är jätteduktiga på övergripande struktur och strategi och allt det där. Men de lyckas ju inte leverera någonting istället. Då har de lagt för mycket fokus på det. Så då måste man ju dra dem åt andra hållet. Så det måste finnas lite... självbestämmande. Därför då, blir det, då får man fart.
Ja, det är lättare att leverera om man inte behöver ta så mycket hänsyn till de andra.
Ja,
såklart.
Ja, det blir det.
Mm. Kan man, jag tänkte på så här, kan det bli att man gör lite för mycket då? Att
ja.
Man fastnar i liksom discovery, att man...
att man bara så här, discoverar och inte...
Ja, men precis. Ibland, ja, men lite så. Alltså, ja. Jag tänker så här, att man ibland så har man ju en väldigt stark känsla för att det här kommer nog att gå bra. Det här är en bra idé, liksom. Och den kan ju vara byggd på jättemycket erfarenhet eller insikter man har gjort under resans gång. Fast man har inga bevis för att just den här idén är bra, så att säga. Annat än någon slags intuition. Mm. Då tänker jag att i vissa sådana fall så ska man bara köra.
Precis.
För att spara tid. Liksom. Mm.
Och då tror jag man måste tänka lite det här med risk effort-grejen. Att vi... men först, hur mycket arbete är det för att leverera den här grejen? Och sen också, hur stor risk är det? Finns det kopplat till den? Därför, om man säger, okej, jag har en magkänsla och vi skickar ut den här nya grejen till 1 miljon kunder. Hur mycket vill vi som testa det egentligen?
Mm. Mm. Men då tänker jag, ja men precis, och då, det beror ju på vems magkänsla det är. Liksom,
magkänslan, precis.
Och hur många som har den.
Ja, typ. Precis. Men just också, man kan ju begränsa hur mycket man exponerar kunderna för experimentet, tänker jag. Alltså att vi kanske gör i alla fall ett experiment med 100 000.
Ja, precis.
Mm. Kunder, för att som se att ja, men det känns ju faktiskt som att...
Så att man inte sabbar för alla.
Nej, exakt.
Så, om det blir sabbning.
Precis, och det är lite beroende på vilken risk eller som påverkan det har för kunderna, tänker jag också. Som man kan göra.
Just det.
Tycker du att de här teamen som du har varit i hos nu, klarar de sig själva nu? Liksom? Eller skulle de behöva mer coachning egentligen? kanske Axel borde svara på. Ja, det är mer intressant.
Ja, exakt. Men jag svarar på. Självklart säger jag. Jag tycker... Ja, men på det sättet vi har lagt upp arbetet är... Jag har inte jobbat heltid med teamen. Utan jag har jobbat ungefär en dag i veckan när jag kommit in. Och sen så har vi... Antingen har vi varit i en specifik fas som vi har som jobbat med. Exempelvis vi behöver formulera vilket problem vi ska som lösa. Och då arbetar vi med den. Och sen så har vi jobbat med hemläxa egentligen. Som ett sätt att jag behöver inte vara på plats. Men man får sitta och fundera faktiskt på egen kammare kring ett antal frågeställningar. Så det tycker jag har varit ett bra sätt att kunna arbeta med team över tid. Fast inte behöva lägga... Alltså sitta 100% i teamen. Och jag tror för att det ska bli verkligen ska sätta sig ett nytt arbetssätt så måste man ju göra under väldigt lång tid. Precis som när man börjar med Scrum och man måste ha de här demosarna och retro och sånt, tycker man är jättekrångligt i början. Mm. Men efter ett tag när man har gjort det ett tag så känner man ju att, ja, men, att det ger någonting och att det blir mycket enklare. Mm. Så det är det jag försöker få till nu, att så här återkomma och säga, men har ni gjort det här nu? Har ni skrivit en hypotes?
Mm.
Därför jag märker det var någon gång i höstas där det var, man bytte fokus på det man arbetade med och som satsade på en ny grej. Och då ställde jag frågan, ja men har ni tänkt de här tre perspektiven och vad är hypoteserna?
Mm.
Och då hade man helt plötsligt glömt bort det, därför då var det som att, ja men nu gör vi det riktiga arbetet, och nu, istället för att förut jobbade vi med product discovery, men det var egentligen samma grej, så då glömde man bort sig. Så jag tror att om man ska jobba med team och försöka få till ett nytt arbetssätt så måste man vara med över lång tid. Jag tror att man kan göra det på, alltså ambitionsnivån kan vara på olika nivå. Man behöver inte vara 100% i team för att vara där peta och säga till.
Nej.
Och på andra sätt.
Ja, men vi har ju haft tillfällen där vi har liksom kommit på oss själva och till och med sagt det att nu skulle Jens inte vara så stolt över oss när vi har liksom
bara kört
men också så här, ja men vi håller på med ett experiment där vi har en ganska tydlig grej som vi ska validera och så har vi byggt in massa ja men liksom funktionalitet eller vad man ska säga som ju ingen kan argumentera för att den faktiskt behövdes för att validera den här hypotesen, men vi tyckte att ja, men vid något tillfälle hade vi väl lite extra tid, vi väntade på fronten, väntade på backend eller någonting och så satte det där igång liksom. Och sen när vi hade retro så insåg vi att ja, men dels så här, det här behövde vi inte göra, men Och då kan man ju tänka sig att vi hade ju ändå tid att göra det, men det gjorde ju också då att vi fick nya buggar och så blev hela grejen försenad. Och så här att vi behöver ju påminna oss själva om det där ibland, att även när det finns lite tid över så måste vi fundera över hur vi använder den tiden på bästa sätt för att lösa det här problemet som vi bestämde att vi skulle lösa från början.
Liksom. Eller så var det en chansning och om hypotesen, om ni liksom fick rätt, så har ni kommit en bit på vägen. Ja. Då har ni redan gjort det.
Mm. Och vi lär oss ju hela tiden av det där. Så att det,
Vi har även jobbat med att försöka ta fram hypotes eller principer för hur vi arbetar kring de här frågorna. Mm. Och samma sak, det var ju ingenting som jag kommer att säga, det här är era principer för hur ni ska jobba, utan hellre så här, ja, men teamet får ta fram sina egna principer. Och det kan också hjälpa lite grann att faktiskt lättare kan återkomma att säga, men när vi ska jobba med den här frågeställningen, då gör vi det på det här sättet. Som också kan hjälpa teamet att faktiskt får att hända över tid, tänker jag.
Mm. Ja, men du Jens, vad krävs då för att liksom, kan vem som helst köra igång med det här bara? Eller vad krävs för att man ska komma igång? Eller,
ja, precis.
Är det bara att köra? Eller?
Nej, men,
hur gör man?
Om man tittar på agilt arbetssätt så brukar man prata om isberget. Då kan man säga att det som är ovan vattenytan, där är metoder och processer, de här sakerna som man kanske ser, tavlan som sitter på väggen, här kanbantavlan och liknande. Och på samma sätt när man jobbar med på det här sättet, så kan man ju som se det vissa leverabler som man ser, eller att vi jobbar i en design sprint och vi har en workshop och det är post-it-lappar och liknande saker som är typiska leverabler eller persona. Och det är de saker som man alla ser och det är det man tror är som det viktiga. Men det ger väldigt liten effekt egentligen, utan för att den som den viktigaste förutsättningen som måste finnas på plats i ett företag som ska jobba på det här sättet, det är att det måste finnas kultur, förhållningssätt kring det här. Och den viktigaste delen i det här, det är ju att det finns tillit i teamen. Och att det finns tillit runt omkring teamen. Mm. Därför det är otroligt svårt att jobba med när team kommer och säger att vi ska testa ett experiment här. Vi tror att det kommer lösa det här problemet.
Typiskt då autonoma team som har en mission och så får de jobba hur de vill på väg till den missionen.
Precis.
Och att är litade på, så att säga.
Precis, att man litar på de här. Och att därför, det är ju väldigt lätt att säga att men det här är roadmappen och de här sakerna ska det här teamet som leverera. Mm. Men när man, det kan nästan alla köpa in på, därför man ser en roadmap och man vet ungefär vad de jobbar med. Men om man skriver så här, vi har en frågeställning kring onboarding. Jag har ingen aning vad det kommer bli. Då kan resten av organisationen bli lite osäker kring det här. Vad menar ni så här? Ska ni testa någonting som vi inte vet vad det är? Ja, vi ska faktiskt gå ut och prata med våra kunder ett tag här och testa lite olika grejer. Sen vad det blir. Det kanske inte blir någonting av det. Vi kanske lägger två sprintar på någonting som vi lärde oss att den här kunden inte vill ha. Det är egentligen fantastiskt om vi gör det på 2 veckor istället för att vi bygger någonting i 6 månader sedan som var fel. Men då måste det finnas den här tilliten i organisationen. Så jag tror att
det kan man ju förstå, att det kan vara svårt att släppa.
Ja, det är otroligt svårt. Därför man kanske känner i teamet, där finns det lite, men den finns inte runt omkring. Nej. Så sådana typer av förhållningssätt och sån typ av kultur måste finnas.
Krävs det viss form av UX-mognad också, om man tänker den här pyramiden?
Ja, precis. För det första måste det finnas UX-are, tror jag. Ja. Eller att det finns någon som har design- eller UX-kompetens i bolag för att jobba med de här frågorna. Därför jag tror att det är ju mycket ett hantverk som vi jobbar med. Och även om vi försöker facilitera en process, om vi involverar resten av organisationen och teamen, så är det oftast, det krävs ju fortfarande hantverk kring att vi så här, hur vi gör researchen eller hur vi tar fram lösningar och liknande. Precis som man är utvecklare eller att man är affärsutvecklare eller vad man nu är, så finns det ett hantverk som inte, det går inte bara så här, okej, nu ska vi jobba med product discovery och så sitter det bara de som har jobbat väldigt länge med teknik och affär.
Nej.
Så det är ju en viktig del. Så det tycker jag är så här, det är basen för att komma igång.
Bra, superbra.
Ska vi försöka att wrappa upp?
Ja. Tack för att du kom hit, Jens.
Tack.
Vad roligt.
Ja, jättekul.
Det är kul, har varit väldigt kul att ha dig här på Avanza överhuvudtaget.
Mm. Kommer du komma tillbaka till Avanza, tror du?
Absolut.
Ja, det är så.
Ja, exakt. Jag är här på deltid.
Ja, du är fortfarande det.
Under våren.
Ja, dålig koll.
Så, Så jag försöker hjälpa så gott jag kan på, när jag är här i alla fall.
Kanon, kul.
Bra.
Vi
hörs.
Tack och hej.
Tack.